Varför har autismdiagnoserna ökat lavinartat de senaste decennierna? Och varför försöker många vuxna nu bli av med sin diagnos? Och vad är egentligen autistiska drag? Det kommer dagens avsnitt i Vetenskap och hälsas poddserie att handla om. Jag heter Jenny Loftrup och jag har bjudit in Sebastian Lundström för att prata om detta till studion. Välkommen!
Tack så mycket!
Du har ju forskat på autism i många år vid Lunds och Göteborgs universitet. Och du möter också unga som är på autismspektrat i ditt jobb som psykolog vid barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne. Så du är helt rätt person att göra denna podden om autism.
Ja, vi får hoppas det.
Är du den i Sverige som vet mest om autism?
Det vet jag inte, men jag vet ganska mycket om i alla fall prevalensökningar. Men nej, jag är inte den i Sverige som vet mest om autism generellt. Det är absolut inte.
Och det kommer vi ju komma till, prevalensökningarna som handlar om att det är så många då som har fått den här diagnosen. Så jag tänkte börja med att fråga, vad är autism?
Autism är ett neuroutvecklingsrelaterat tillstånd som karaktäriseras av svårigheter i social interaktion, kommunikation och stereotypa och repetitiva beteenden. Det debuterar oftast, eller nästan alltid, i den tidiga utvecklingsåldern, och en vanlig markör kan vara förseningar i språket.
Är Aspergers, är det autism?
Aspergers är autism. Det var ett begrepp som myntades 44-45 av Hans Asperger och är väldigt likt autism med den diagnostiska skillnaden att det inte är förseningar i språket vid tidig ålder. Men när man har gjort longitudinella studier så har man ändå kunnat se att de har ett avvikande språk. Det kan vara överdrivet pedantiskt eller formellt.
Och vad är det för personlighetsdrag som är speciella för någon som ligger på autismspektrat?
Den kanske främsta autismforskaren i Sverige och världen, Kristoffer Gillberg, brukar säga att om man ska koka ner det till någonting så är det brist på social instinkt.
Så kan man säga att det är som att alla de här oskrivna reglerna om hur man är tillsammans med andra, att man kan inte dem, man måste lära sig dem.
Kan bli svårare att intuitivt förstå, utan man måste använda sig av kognitiva processer för att snappa upp dem och förstå dem, vilket naturligtvis kan vara ganska utmanande och energidränerande. Men då pratar vi också om kanske om de individerna som har en lite högre funktionsnivå. Det som vi klassiskt brukar kalla för autism är ju barn som har ett väldigt begränsat språk, påtagliga stereotyper och repetitiva beteenden, till exempel att man står och vaggar eller gungar i ett hörn. Att man, ja, typ exemplet är naturligtvis att man håller på att rada upp saker i all oändlighet. Men också att man har väldiga svårigheter med sensorik. Olika, man kan bara äta en sorts mat, eller att man har på sig samma kläder, eller att beröring känns som eld på kroppen.
Också det här med blicken, att ofta tycker de som har svår autism inte om att titta i ögonen. Varför är det så?
Nu måste jag bara ta mig tröjan här. Jättevarm. Ja, från början så tänkte man att det var att man inte ville ha någon social kontakt. Då försökte man träna barn att titta i ögonen för att de helt enkelt skulle lära sig det. Men vad man har kunnat visa via eye-tracking-studier, framförallt från Gillberg Centrum, är att barnen tittar inte i ögonen av den anledningen att det är överväldigande. Det är så mycket information som kommer ut från ögonen. Och då är det väldigt svårt att kunna hålla fokus på det som sägs samtidigt som du översköljs av all den här informationen som kommer över dig. Så det blir som en sensorisk överladdning. Och bland de bättre sakerna du kan göra när du utreder barn med autism, och framförallt de lite äldre, är inte att sitta mitt emot dem, utan kanske sitta vid sidan om dem när du frågar dem saker och ting för att du inte ska störa dem.
Nu pratar vi när man har ganska grav autism, men är det så att vi alla har mer eller mindre autistiska drag?
Via Svenska tvillingregistret så har vi frågat föräldrar till lite drygt 40 000 tvillingar om autistiska drag. Och omkring 35-40% av alla tvillingar rapporteras ha ett eller fler autistiska drag. Så Vi har det väl lite till mans, kan man säga, lite slarvigt. Men när det går över en viss gräns så att det blir funktionsnedsättande, då kan vi börja prata om tillståndet.
Och när det gäller flickor så sägs det att det är lättare att missa autism. Varför skulle det vara så?
Nästan alla diagnostiska kriterier, för det är det vi håller på med inom psykiatrin. Vi har inte en objektiv markör, vi har inte ett blodprov, vi har inte en gen som kan identifiera klart om någon har eller inte har det. Utan det är en klinisk bedömning baserad på beteendekriterier. Om man tittar på de här beteendekriterierna så är de utprovade på pojkar. Det underlag som gjorde att man tog fram de här diagnostiska kriterierna är baserat på pojkar. Så majoriteten utav de psykiatriska tillstånden är eventuellt pojkspecifika uttryck. Och flickor med autism ser lite annorlunda ut i sitt beteende, i sin beteenderepertoar än pojkar. Pojkarna är ganska uppenbara, att de sitter i ett hörn och leker med bilar och vill inte ha social interaktion, eller i alla fall inte ger uttryck för att de vill ha social interaktion. Medan flickorna ofta är med i gruppen, men står lite utanför, kanske tittar lite, deltar inte men är där.
De hänger liksom runt den här precis. Flickgruppen och vill komma in.
Ja, vill komma in. Men vet kanske inte riktigt hur man gör och tar inte alltid adekvata initiativ.
Som, hur menar du då?
Nej, men att man kanske säger något klumpigt för att komma in eller bara ta plats och går in. Så skulle det kunna vara. Och sen så har vi det här med fantasilekar. Vad man kan säga ibland med flickor med autism är att de i alla fall till ytan förefaller leka adekvat. Man lägger ner dockan i vagnen, man går omkring med vagnen, man lagar mat, man ger dockan mat. Och sen så efter en kvart, 20 minuter så börjar processen om igen. Så det verkar snarare sagt vara en inövad lek med i alla fall ytliga fantasiinslag, men snarare så är den repetitiv och inövad.
Så att man upprepar det istället för att gå vidare i leken och hitta på något nytt. Då.
Precis.
Ja.
Precis.
Men idag då upptäcker man flickor eller?
Idag upptäcker man ju flickor i jättestor mängd. Man upptäcker pojkar i ännu större mängd. Vi pratar ju, de senaste siffrorna som precis kom från Stockholm var 6,9% av alla tonåriga pojkar och jag tror 4% av alla tonåriga flickor som har en autismdiagnos.
Och på 60-talet, hur många var det då? Var det en promille? Eller?
En halv promille. En halv promille var det 1966.
Men betyder det att det är liksom en epidemi av autism?
Nej, och det där är ju väldigt viktigt att emfaseras. På 2000-talet så publicerades det en studie som visade på att MMR-vaccinet var associerat till autism. Den studien publicerades i Lancet och fick enormt genomslag, men har aldrig replikerats och dessutom dragits tillbaka på grund av fusk, men har ju gett upphov till väldigt många negativa saker, som till exempel att föräldrar inte vaccinerar sina barn. Och vi har forskat på det här i många år och kunnat visa mängder med olika saker som överhuvudtaget inte stöder någon form av autismepidemi. Till exempel så är de symptom som konstituerar en autismdiagnos är helt konstanta under en 10-15 års period, medan diagnoserna går upp. Så diagnoserna går upp.
Men det är egentligen inte så att fler har symptom på autism?
Nej, vi har precis lika mycket symptom 2010 som vi hade 1997 i befolkningen.
Så allt ligger liksom i betraktarens öga.
Ja, det gör ju det. Vi har tittat på om ration, gener och miljö har förändrats över tid. Det betyder att skulle det ha kommit in någonting i organismen, något gift i brunnan eller något så, som skulle kunna påverka autism, skulle vi kunna skönja det. Men vi ser om att det är samma andel gener som påverkar autism 1981 fram till 2017. Så ingenting har förändrats i vad som skapar det här tillståndet.
Nej, så det är inget vaccin eller?
Det finns ingen indikation på att någonting har kommit in som har påverkat benägenheten att få autism. Vad vi däremot ser är att autismdiagnosen idag sätts på betydligt färre kriterier. Så fler ryms under det här begreppet idag. Och det ligger ju liksom i klinikerns ögon vad autism är. Och det här är väl kanske både styrkan och nackdelen med de här subjektiva diagnoskriterierna som är en tolkningsfråga.
Men vad ligger då bakom den här stora ökningen?
Väldigt många olika saker. Om vi börjar med de första studien, prevalensstudien som görs 1966 av en herre som heter Victor Lotter. Och han var doktorand till Lorna Wing som är så här the grand old lady inom autism och som har myntat det här begreppet, den autistiska triaden. Så hittar han en halv promille ungefär.
Du nämnde den autistiska triaden, vad är det?
Då är det ett begrepp. Pratar om social föreställningsförmåga, det vill säga förmågan att förstå vad andra individer vill, tycker och tänker. Och även vad jag vill, tycker och tänker i sociala situationer.
Att man är lite människokännare, man kan sätta sig in i vad den mitt emot
precis
känner och tycker.
Och den andra är då kommunikation, alltså att jag anpassar mitt språk och att jag använder ett språk som är rimligt och bra. Men också att jag faktiskt kan prata ordentligt.
Alltså ett språk som är rimligt och bra, hur menar du då?
Det är ju ett problem om man använder sig av gammalmodiga, arkaiska uttryck till en gäng åttaåringar. Om man inte förstår att de inte riktigt förstår de orden. Sen å andra sidan så kan det också vara den andra svårigheten som är att man inte har något talat språk alls. Eller väldigt lite. Så det är ju på något sätt svårigheter med språk i alla dimensioner.
Kan det också vara melodin, att man pratar lite staccato? Eller?
Det kan det vara. Ibland träffar man små pojkar som låter som robotprofessorer och kan berätta allting om grodor. Och sen så den sista delen i triaden är det här med stereotypa och repetitiva beteenden. En önskan att man ska ha det som det alltid har varit. Att ingenting ska förändras. Man följer vissa ritualbundna eller regelbundna mönster. Att man radar upp saker och att skorna måste stå på exakt det här stället och överkastet ska vara vikt på det här sättet och tröjan ska ha just den här färgen. Och detta är ju då beteendekriterier som är ganska påtagliga. De är ofta ackompanjerade med intellektuell funktionsnedsättning, allt som oftast med epilepsi, svårigheter med motoriken och ofta heller inget tal. Så det är en ganska, vad ska man säga, en påtagligt grov definition.
Men är det så då att idag att man har gjort aspektet mycket vidare, för idag verkar det ju som att man kan ha autism och man går ändå i skolan och fungerar.
Precis, och vad vi ser då under 70-, 80- och 90-talet är att det gradvis ökar lite grann hela tiden. Det här, den stora förändringen har nog att göra med ändrade diagnostiska kriterier. Fler människor får alltså plats under det paraplybegrepp som vi kallar för autism. Så det är en förklaring. En annan förklaring är ju att saker och ting går in och ut ur mode. Så när en diagnos går upp så går andra diagnoser ner. Och detta kan vi se som när autism går upp så går diagnostiserad intellektuell funktionsnedsättning ner. Vissa språkstörningar. Och det har även föreslagits lite andra tillstånd som går ner också. Så det kan också förklara en ganska stor del av ökningen. Och sen så har vi ju andra fenomen också så, som är mycket mer av administrativ art. Att idag så är det nästan som så att du måste ha en diagnos för att få stöd till exempel i skola eller någonting annat. Och nu har vi det här aldrig undersökt systematiskt i Sverige, men det har det gjorts i Australien och då har man intervjuat kliniker där jag tror det var ungefär en tredjedel eller en fjärdedel som säger att de har satt diagnosen på individer som inte når upp till den diagnostiska tröskeln av den anledningen att individerna ska få stöd. I skolan eller i hemmet.
Nu fastnade jag på skolorna. Ja. Vad är det liksom under en skoldag som kan vara påfrestande?
Det kan nog vara väldigt mycket och väldigt olika. Men om man börjar med att gå upp ur sängen och faktiskt klä på sig och komma iväg i tid. Någonting som är svårt för de flesta barn oavsett ålder och svårigheter. Och sen så när du väl är i skolan så är det ju väldigt mycket sinnesintryck överallt. Folk pratar,
ljud
och ljus och rörelse och folk pratar och det är inte lätt att förutsäga vad som ska hända. Väldigt svårt, då blir det per automatik väldigt, väldigt svårt att koncentrera sig på de olika sakerna. Man kanske kämpar med att försöka förstå varför de här står här borta och skrattar och de här står här borta och skrattar och vad har jag gjort och vad står jag i det hela. Och sen så när du kommer in i skolmatsalen så lägger du dessutom på elementet av lukt och smaker, så ska du integrera alla de här sinnesintrycken. Saker som många människor gör helt automatiskt utan att tänka på det, men som kan bli en ganska stor ansträngning för de här individerna.
Men är det så att de är liksom extra känsliga för alla intryck och att alla detaljer?
Vissa är extra känsliga för alla intryck och alla detaljer. Vissa är absolut inte det. Vissa bryr sig inte om det är kallt ute och går omkring i t-shirt när det är minus 10. Medan andra går omkring med jacka när det är plus 25. Den stora saken är att det är sensoriska avvikelser som är ganska abnorma som man reagerar på.
Och hur kan man då liksom under en skoldag, hur kan personalen göra för att underlätta?
Tydlighet med instruktioner, avgränsningar. Man brukar säga, och det tror jag är bra för alla barn, men det vet jag inte, att ge instruktioner i form av receptformsliknande, så att först gör man det, sen gör man det och så gör man det. Gammal klassisk katederundervisning skulle jag nog vilja påstå är väldigt bra. Som, om man kokar ner det, som vi sa tidigare, så skulle det kunna vara brist på social instinkt. Då är det ju naturligtvis suboptimalt med grupparbeten, med verbala framställningar inför klassen. Samtidigt som det naturligtvis är viktigt att öva på de sakerna inför vuxenlivet.
Att kreativitet i grupp som sen då ska redovisas muntligt, är det en mardröm?
Det kan nog vara en mardröm för många. Det förefaller rimligt.
Det kan också finnas fördelar med autism, att man kan ha väldigt bra koncentrationsförmåga.
Ja, definitivt. Om man blir intresserad av någonting så kan människor gå in i det något rent oerhört och göra stora framsteg inom det området och ta fram massor med intressant och ny kunskap, definitivt.
Om man då har väldigt bra koncentrationsförmåga, om man är intresserad av någonting, är man också väldigt uthållig? För i så fall låter det ju som att det vore en dröm för en arbetsgivare om man har en specifik uppgift.
Det finns ju mängder med olika byråer som anställer individer med autism som de hyr ut till företag.
Vad är det för slags jobb?
En intressant person som brukar prata om det här, hon tittar på sjökort och rättar datorerna och går igenom och tittar där datorerna har missat saker. Men sen så kan det också vara saker som har med siffror, nummer och redovisningar att göra. Genomlysningar av olika slag som kräver en oerhörd noggrannhet.
Så noggrannhet och att, liksom att se mönster?
Ja, framförallt kanske att se detaljer.
Men det här med detaljerna, betyder det att man har svårare att se helheten?
Så är det. Lite svårt att se skogen för alla träden. Man ser enheter men har svårt att sätta ihop det till en helhet. Så varför hör det här ihop med det här? Och det kan man, har man kunnat se också via eye tracking studier i sociala situationer. När man tittar på varför skrattar den personen? Och så kanske det händer något roligt här borta i tavlan, men så har man svårt att koppla det till varandra.
Och det finns ju inom autismspektret ett litet fåtal väldigt sällsynta människor, men som man kallar savanter. Jag såg bland annat en film om Daniel Wellington som är fantastisk på att lära sig språk. Och han fick då göra ett experiment. Han flögs till Island och så hade han en vecka på sig. Och sen så pratade han sen, blev han intervjuad i tv med, och hade då ett fint isländskt uttal och rätt grammatik. Och vad jag kunde höra så var det ju liksom flytande. Men vad är liksom annorlunda i deras hjärna? För det är ju nästan inte mänskligt.
Ja, det är väl i högsta grad mänskligt, annars skulle de inte göra det. Men jag vet inte vad som är annorlunda i deras hjärna. Men det är ju inte speciellt vanligt. En annan sak som man har sett någon gång är en sån här person som inte har något tal, har i stort sett hjälp med all dagliga, hela sitt dagliga fungerande, flygs upp i en helikopter ovanför London och får titta på London i en kvart, och sen så flyger de ner med helikoptern och sen sätter han sig ett par dagar och så ritar han av en komplett karta över hela London. Och det är ju jättefascinerande, och en korrekt karta också. Det är naturligtvis jättefascinerande och i allra högsta grad mänskligt och ger väl små nycklar till förståelse kring den mänskliga hjärnans kapacitet. Men vad det beror på det och hur man förklarar det neurologiskt, det vet jag inte.
Och kan man se autism i hjärnan?
Nej.
Det kan man.
Nej. Man är på väg att kunna göra det. Och det har gjorts en hel del magnetröntgen och mycket annat. Men någon klar definitiv signatur finns ju inte.
Den hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt, men det är ju ingen sjukdom. Är det svårare i vårt samhälle att leva med autism?
Det ställs högre sociala krav idag än vad det gjorde tidigare i samhället. Vi är mer sociala. Vi går på after works, vi pratar med varandra i fikarummet. Sociala färdigheter är någonting som skattas rätt högt. Och vi har kunnat visa genom en mängd olika studier att föräldrar idag faktiskt skattar barnens symptomnivå som upp till 30% mer dysfunktionell idag än vad de gjorde för 10-15 år sedan. Så någonting har hänt, det har blivit svårare för individer med autism.
Men hur kan man då som förälder, om man har ett barn med autistiska drag, hur kan man liksom underlätta för dem? Ska man träna dem på sociala situationer eller ska man låta dem vara i fred?
Det varierar nog lite, men träning är väl inte fel på det sättet att man förbereder och att man kanske förklarar sociala skeenden på vad som ska ske och vad som inte ska, kan ske. Och sen så är det väl också viktigt och på något sätt omfamna den variation som finns och bereda plats för de här människorna i samhället. Inte nödvändigtvis bara att försöka trycka in dem i den andra mallen som de inte riktigt passar i. Men jag tänker att förberedelse och förklaring är en sådan sak. Men det varierar ju också vad vi pratar om för typ av autism. Det där fungerar ju säkert jättebra på individer med lite högre kognitiv förmåga. Men kanske inte är någonting som alls är applicerbart på de individer som har en lägre kognitiv förmåga och behovet av dagligt stöd.
Jag tänker på anpassningar i skolan. Skulle det kunna vara sånt att man får sitta själv ibland eller att man får extra tydliga... Att man kanske inte behöver vara med på rasten som då är kanske är jobbigare än lektionen, för då är det ju
och det är nog
lite mer oklart vad man ska göra.
Precis, och det är nog jättebra anpassningar. De individer som jag stöter på, de får ju ofta det antingen sitta med hörlurar för att blockera ut eller sitta i enskild grupp för längre tid på uppgifter. Till exempel äta i mindre utrymmen, inte behöva sitta i matsalen och även kunna vara inne på rasten eller söka sig till någonting som är okej för dem. För det man ska komma ihåg också att när de här barnen sen kommer hem efter skolan så är de oftast mycket, mycket tröttare än barn utan autism.
För de har kämpat mer med kämpat. Att klara av dagen.
Ja, exakt. Och alla de och det gör ju också att det kan bli svårare hemma, oavsett om du har ett barn med autism eller inte, att få hem en 7-9-åring som är jättetrött är ganska kämpigt för alla former av föräldrar. Men ifall vi också har en miljö där barnet per automatik blir trött snarare än att få energi, som det kan vara för ett annat barn när det har varit en bra dag i skolan, så ska vi nog försöka göra så stora anpassningar som möjligt.
En fråga som är spännande, det är om autism kan växa bort.
Ja, och det kan det nog inte. Eller så kan det det. Vi är inte, det är... Får jag tänka lite på den bara i någon sekund?
Absolut.
Här och ta lite kaffe emellan.
Jag tänker att det är att man kanske styr sitt liv så att det fungerar. Att man hittar ett jobb och kanske hittar en partner som kan hjälpa en med saker och väljer bort så här stora sociala sammanhang.
Jag tror att den frågan beror helt och hållet på vad vi menar med autism. Om vi menar det här barnet som sitter i ett hörn och som sitter och gungar fram och tillbaka, som inte har något språk, så nej, då kan det inte växa bort. I mitten på 80-talet så startades det en longitudinell studie där man följde 100 män med Aspergers syndrom. Och de har fötts upp, ja, nu är de 40-45 år gamla och de har fötts upp flertalet gånger. Och där är det, jag tror det var 10% som inte uppfyller kriterierna längre. Men de har ändå eleverade drag så att säga. Så de är ganska nära den diagnostiska gränsen. Idag så ser det lite annorlunda ut. För när de här pojkarna diagnostiserades så var prevalensen ungefär 0,7%. Nu när prevalensen är betydligt högre så ser vi också att det vi diagnostiserar är betydligt mildare fenotyper. Till exempel bara i Sverige har vi de senaste 10 åren diagnostiserat på 50% lägre symptomnivå. Så det är 50% färre symptom behövs för en autismdiagnos. Och om man tänker sig det som en distribution så är det rätt lätt att tänka sig att de som är längst ut, som är nästan inte autistiska diagnostiskt, de kommer inte ha samma stabilitet som de som är jättemycket autistiska. Och det håller vi på att titta på just nu. En grupp med individer som vill bli av med sin diagnos.
Ja, jag tänkte fråga dig också, för att det har öppnat en ny avdelning här i Region Skåne just för vuxna som vill bli av med autism eller ADHD-diagnos. Och liksom som psykolog då, när du möter de här vuxna som vill bli av med sin autismdiagnos, vad är det de berättar?
De som kan söka till mottagningen är mellan 16 och uppåt och ska vara mantalsskrivna i Region Skåne. Och det är en av forskningsfrågorna, varför vill du bli av med din diagnos? Man kan väl säga att vi är långt ifrån färdiga med det här, men det har börjat utkristallisera sig några kluster och det här. Och den första gruppen är människor som aldrig har känt sig igen i det, utan tycker att utredningen gick för snabbt och det var initierades av någon annan än de själva. Att det kan ha varit föräldrar eller skola. Och sen så den andra gruppen upplever att diagnosen idag sätter hinder för dem. Det var en väldig hjälp i skolan. Man fick stöd och undervisning, men nu när de är vuxna så verkar det snarare vara en blockera lite. De kan inte söka till de utbildningarna de vill söka till eller söka de arbetena de vill söka till. Och sen så verkar det finnas en tredje grupp som har helt enkelt bara växt ur och inte känner sig hemma i det längre.
Nu börjar det bli dags att avrunda den här podden. Men jag vill fråga dig, hur skulle vi kunna göra i samhället oss för att omfamna de här olikheterna och liksom underlätta för dem som lever med mild eller grav autism?
Ja, det första tror jag skulle vara att man inte skulle behöva en diagnos. Om man nu tänker sig att det är 6% som har den här diagnosen i Stockholm av pojkarna och färre för flickorna, så sätter det ju ett otroligt tryck på barn- och ungdomspsykiatrin. Varken barn- eller ungdomspsykiatrin eller habiliteringen för den delen är byggd för att så här många människor ska ha de här diagnoserna. Och det finns också en risk att vi urvattnar diagnosen, upplever jag, ifall för många får den här diagnosen. Det finns ju ganska gott stöd för att det är de individer som har störst problem som har mest nytta av de interventioner som finns. Men risken är också att det är de som inte får dem för att allting späs ut och andra tar det.
Vad menar du till exempel stöd i skolan?
Till exempel stöd i skolan, men också stöd från habilitering och sjukvård. Och vi har ju otroligt långa köer idag för att överhuvudtaget bli utredd. Och jag tror att man ska tänka på ett annat sätt. Att man framförallt ska ge de interventioner som behövs utan att man behöver diagnos. Och jag tycker att vi...
Kan du ge lite...
Ja, men till exempel stöd för att starta upp språket. Då kanske du ska bara vara hos logopederna under en längre tid och inte utredas för en autismdiagnos förrän efter ett litet tag. Men sen beror det också på vad och när. En pojke eller flicka som är 3-4 år som inte pratar överhuvudtaget, då kan det nog vara rätt rimligt att undersöka en autismdiagnos. Men den största prevalensökningen sker i tonåringar idag. Det är där.
Så att man på något sätt så reder man ut sitt liv fram till högstadiet.
Ja, och det är liksom inte kompatibelt riktigt med de historiska beskrivningarna bakom autism. Utan är ju en utvidgning av de diagnostiska kriterierna som finns. Och kanske vore det bättre ifall vi skulle kunna ge massor med stöd till de här barnen utan att de behöver en formell diagnos. Vissa kommer definitivt behöva det. Men jag tror inte att alla kommer behöva det.
Är det något som jag kan tänka på om jag träffar någon som har autism på arbetsplatsen eller någon annanstans? Alltså, finns det något man kan tänka på hur man ska vara?
Man ska vara tydlig. Man ska inte säga en massa underförstådda saker. Man ska inte forcera fram ögonkontakt. Och om den här personen vill vara i fred så vill den förmodligen vara i fred. Och ofta så säger de här individerna precis vad de tycker och tänker. Så man ska kanske inte låta sina känslor bli sårade om man tycker att det är direkt.
Det blev en bra avslutning på den här podden. Och vi är så glada att du kom hit, Sebastian Lundström.
Tack.
Psykolog vid psykiatrin i Skåne och forskare vid Göteborgs och Lunds universitet. Och vill du veta mer om forskning och hälsa, då hittar du flera av våra poddar, tematiska tidningar och forskningsnyheter på vår sajt www.vetenskaphalsa.se. Jag heter Jenny Loftrup och Patrik Jävet står här bakom vid ljudspakarna idag.